du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Ska vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig för att vi får samlas på det här sättet den här eftermiddagen i Göteborg. Jag tackar dig för att du är närvarande. Du är närvarande i den här lokalen. Du är närvarande i varje hem, varje plats. Vid varje person som följer den här gudstjänsten den här eftermiddagen. Och jag tackar dig, helige Ande, för att det finns ingen begränsning på dig. Jag tackar dig för att du verkar, du talar, du vidrör, du gör under, du bryter igenom i människors liv. Överallt där helst ditt ord, där Guds ord går fram. Och jag bara ber för den här eftermiddagen, jag ber att du ska tala till oss. Och vi vill bara säga till dig att vi är öppna för dig. Vi är öppna att ta emot ditt ord, vi är öppna att ta emot ditt vidrörande här i eftermiddag. Och vi vill se Jesus förhärligad i Jesu namn. Amen. Jag ska tala till dig en liten stund den här eftermiddagen om Jesus som möter två personer här på ett ställe i Bibeln. Och jag vill börja med att läsa det här bibelstället för dig. Och det är ifrån Johannes evangeliet, det första kapitlet. Och det är ifrån, ska vi se här, det är från vers 43. Och där står det så här: nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son, från Nasaret. Natanael sa till honom: från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: du tror för att jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Amen. Det här är ett väldigt speciellt kapitel eller speciella händelser som beskrivs här av Johannes. Det är precis i början av Jesu tjänst. Innan det här hände så hade Jesus precis blivit döpt i vatten och han hade blivit döpt med den helige ande. Och fram tills dess, Jesus var ungefär 30 år när det här ägde rum, när han blev döpt i den helige ande. Och fram tills dess så hade ju inte hänt något direkt extraordinärt utifrån Jesu liv. Och Jesus hade inte heller några efterföljare. Men efter det att Jesus blev döpt med den helige ande så hände det någonting. Det började hända någonting runt hans liv. För det första så började människor bli helade. Mirakler hände. Jesus började undervisa och predika på ett sätt som ingen tidigare i historien hade förkunnat. Därför att det står att den helige andes kraft var över honom. Och Jesus började göra mirakler på flera olika sätt. Och en annan sak som hände runt Jesu liv var att Jesus började få efterföljare. Det var, står i Bibeln, mängder av människor som började följa efter honom. Ibland var det så mycket människor så att det fanns inte rum för dem. När Jesus var i ett hus, står det bland annat i Kapernaum, så var det så mycket folk så att hela stan kom till det här huset. Så de fick ställa sig utanför, så det fanns inte rum. Man kunde knappt komma i närheten ens där Jesus var. Men här är det en liten speciell situation. Det står att Jesus börjar kalla på sina lärjungar. När lärjungarna var ju den krets av människor som var närmast Jesus. Det var de som Jesus hade bestämt om att de senare skulle bli vad vi idag vet var apostlar. Sådana som bar ett extra ansvar och som hade en speciell uppgift att utföra Jesu plan och Jesu gärningar efter det att Jesus hade gått till himlen. Och det är väldigt intressant när man ser Jesus, hur han kallar på de här lärjungarna. Varje lärjunge är unik på sitt sätt. För det första står det om den första lärjungen här som Jesus kallar, som heter Filippus. Så står det så här att Jesus fann Filippus. Och det här tycker jag är väldigt intressant, därför att många gånger så hör jag människor säga till mig så här, och det är alltid väldigt härligt att höra när människor ger sina vittnesbörd. Och många gånger säger de så här: ja, jag sökte i en massa olika saker. Jag sökte i hinduismen, i yoga och massa grejer. Men sen till slut så fann jag Jesus. Och när de säger så till mig så brukar jag alltid på ett kärleksfullt sätt tillrättavisa dem lite. Inte för att det är något direkt fel med vad de säger. Men jag brukar säga så här att ja, men så var det ju inte riktigt, va? Eller hur? Det var inte du som fann Jesus. Därför att Jesus var ju aldrig förlorad. Eller hur? Utan det var ju faktiskt du och jag som var förlorade. Och det står att Jesus fann dig och mig. Och det gör väldigt stor skillnad. Därför att det är inte du, din och min smarthet eller intelligens, eller att vi liksom är så duktiga så att vi till slut kommer fram och hittar våran frälsare. Utan det är faktiskt så att Gud i sin kärlek sände Jesus. Så att Jesus kom hit och han fann människor. Idag så är Jesus i himlen, det vet vi. Han sitter på faderns högra sida och han ber för dig och mig, står det. Men det är en annan person, den helige ande, som är på den här jorden just nu. Och han utför genom Guds församling samma arbete som Jesus gjorde när han vandrade här för 2000 år sedan. Så vi har väldigt mycket att lära oss när vi läser evangelierna. Och nu är det så här att det är den helige ande som finner människor som är förlorade. Och vad innebär det att vara förlorad? Jo, det innebär att man inte har lärt känna Jesus. Att man inte är frälst. Så alla människor som inte är frälsta är vad Bibeln kallar förlorade. Och det betyder inte, det är inget negativt att man tittar ner eller liksom dömer ut eller så här. Utan det är bara så att i Jesus så finns frälsning. Det finns inte frälsning hos någon annan. Och den helige ande mer än någonsin idag, 2020, söker efter människor, söker att finna människor som är förlorade. Kanske du är här som, eller ja, där du är någonstans runt Göteborg eller var du är i Sverige, och du är en sån här person som är en sökare. Du har inte riktigt kommit fram till vad du ska tro på. Och då tänker du, ja, men av händelse nu, för att jag är så smart, så sätter jag på det här programmet nu. Ska vi se om det finns något som är intressant här. Men nu är det inte så att det är bara en händelse att du sitter och lyssnar på det här. Utan det finns ett syfte med det. Därför att det är någon som är här som söker dig och som finner dig. Och det står så här i Bibeln att när Jesus fann Filippus så var Filippus väldigt förberedd på detta. Därför att Jesus behövde liksom inte hålla på att övertyga honom och säga: jag är Messias, det är mig du ska följa och så vidare och så vidare. Det behövde han inte någon gång. Utan vad som hände var att Jesus sa till Filippus: kom, följ mig. Och Filippus, han lämnade allt och sen följde han Jesus. Och hans liv blev förvandlat därför att han hade längtat efter detta. Nu när vi tittar på Sverige, Göteborg, Skandinavien, Europa, så kanske inte alla människor är precis som Filippus. Jag brukar säga så här att Filippus kanske är mer sydeuropé eller lite mer söderut, där man är lite mer öppen och kanske lite mer spontan. Han kanske är som där jag var. Boris berättade att jag precis hade varit och predikat nere i Moldavien. Och där så har vi fått se mängder av människor bli frälsta. Mängder av människor. Och då är det liksom inte att man liksom sitter och funderar och så väntar på nästa. Så ska man gå en alfakurs i 2 år. Och sen så efter ett tag så ja, jag tror att jag ska tro på detta nu. Utan många gånger i de här länderna, eller som i Sicilien där jag var helt nyligen också, där man ger evangelium så bara säger det swish. Inte swish som det här swish i Sverige, utan det låter så när alla springer fram för att ta emot Jesus. Och Filippus, han blev ju väldigt glad när han blev frälst, därför att han upplevde ju att nu har jag kommit fram. Det som jag har längtat efter, det har jag funnit och han har funnit mig. Och Filippus, han var ju som en normal människa. Att det som betyder mest för en, det vill man ju dela med sig till någon annan. Och den någon annan, det är ju ens bästa vän. Jag tror att alla vi här i lokalen här och alla ni som lyssnar, ni har någon som är bästa vän. Och den som är ens bästa vän, den vill man ju ge det bästa man har, eller hur? Så Filippus, han hade en bästa vän som hette Natanael. Och Natanael, han var kanske lite mer då av svensk. Han skulle, tycker jag, kunna vara svensk. Inte för att, bara för att han satt ensam under ett fikonträd. I Sverige har vi ju inga fikonträd, va? Men just det här att sitta ensam under ett fikonträd, alltså det tyder lite på att man är ganska nöjd med att vara ensam. Att på något sätt är man själv tillräcklig. Och på något sätt så sitter man och så tittar man lite kritiskt och kanske lite bedömande på omvärlden runt omkring sig. Och så har man en tanke om att jag vet bäst själv. Att egentligen så vill jag inte att någon kommer och stör mig just nu. Utan jag är tillräcklig. Jag vet inte om du har varit på kaféer här i Göteborg eller i Stockholm eller var du är någonstans. Jag kommer precis, jag bott i London som jag sa tidigare i 16-17 år. Och jag har rest så mycket ner i södra Europa och Mellanöstern och sådana här ställen. Och det är ganska stor skillnad att gå på ett kafé i Beirut mot att gå på ett kafé i Göteborg. I Beirut så hittar du aldrig någon ensam. I Göteborg så hittar man ofta, och i Stockholm likadant, hittar man ensamma gubbar, ensamma damer. Sitta där själva, dricka sin kopp te och ha sin iPhone eller iPad och så sitter man där kanske själv. Och det är inget märkligt med det. I Beirut skulle det inte förekomma. Därför att i den kulturen, i den Mellanösternkulturen, så är det inte på det sättet. Det sitter man inte själv. Så Natanael på något sätt, han är lite unik för sin plats i sin tid där han är. Och jag tror att han är placerad där för att du och jag ska kunna identifiera oss lite mer med en sån person. När Filippus kommer till Natanael så är han eld och låge. Så säger han så här, Natanael, jag har funnit honom, eller han har funnit mig. Jesus, Josefs son från Nazaret. Den som profeterna talar om. Det som du och jag har längtat efter. Det vi har studerat och vi har väntat på. Jag har hittat honom. Han är Jesus. Han har förvandlat mitt liv. Och då skulle man ju av ren hövlighet, va? Som bästa vän. I alla fall skulle jag göra det. Jag skulle i alla fall säga till Filippus, ge honom high five och säga vad kul att du har kommit fram till detta, att du är glad och välsignad. Jag gläder mig med dig. Men Natanael var inte riktigt sån. Han var lite mer svensk kanske i sitt beteende. Det första han säger till Filippus är, kan något gott komma från Nazaret? Alltså, det är ju lite den här kritiken och det kritiska tänkandet bara lyser igenom hans liv. Och på något sätt när man läser det så tänker jag i alla fall, den där killen, han är väldigt svår alltså. Hur alltså ska vi kunna nå ut till sådana människor som är så på sig självgoda och som tänker, liksom tycker att det de vet och allting, det är det som styr. Och vi kan inte påverka, va? Filippus hade ju kunnat då förklara för Natanael att men Jesus, han var inte född i Nazaret, din dummer. Han var född i Betlehem. Skärp dig nu, va? Du vet ju inte vad du snackar om. Du har ju läst profeterna. Du vet väl att det står att frälsningen ska komma från Betlehem. Det är precis vad Jesus gjorde. Han föddes i Betlehem! Men han hade inte vunnit det argumentet, ser du. Man kan aldrig argumentera någon till tro. Jag vet inte om du har försökt. Jag har försökt många gånger. Det funkar inte. Utan Filippus, han är ju väldigt smart. Han är liksom avväpnad direkt och säger okej. Kom och se själv, sa han. Kom och se själv. Han är här borta. Kom och se själv. Och då står det att Natanael, han följer med Filippus. Och nu börjar det bli spännande. Nu är det väldigt spännande. Därför att Natanael följer med Filippus. Och när står det Jesus ser Natanael. Jesus sitter där tillsammans med några av de andra lärjungarna. Han hade ju inte kallat full skara än. De satt kanske en 3, 4, 5 stycken. Och jag vet inte vad de gjorde. De satt och fikade, hade en barbecue eller något sånt där tillsammans. Och så står det att när Jesus ser Natanael så säger han med hög röst om Natanael. Då säger han så här. Se, här har vi en israelit. Alltså en perfekt israelit. Det är inget fel på honom. Han är typ perfekt. Och jag har tänkt på det här många gånger. Och jag tror att du kan sätta dig in i detta också. Om du den här morgonen till exempel, 19 april eller vad det är. Om Jesus skulle komma tillsammans med några av hans lärjungar och knacka på din dörr. Där du bor på Hisingen eller var du bor någonstans. Och så hade du öppnat dörren och så står Jesus där i full härlighet, full kraft, full smörjelse. Och så tittar han på dig och så tittar han på sina lärjungar då. Och så säger han om dig. Här är Bengt eller här är Göran. Så titta på honom. Han är perfekt. Va? Han i Göteborg, han är perfekt. Finns inget fel överhuvudtaget i honom. Jag vet inte hur du skulle reagera om Jesus skulle säga så. Jag vet hur jag skulle reagera. Jag skulle gå ner på mina knän och jag skulle bara troligtvis börja storgråta och säga, men Jesus, alltså, det är du som är perfekt. Jag är inte perfekt. Känner du inte mig? Jag har ju fel hela tiden. Det måste vara något fel, va? Du måste ha tagit fel. Det vore kanske den normala reaktionen om Guds son kom in i ditt hus. Men hur reagerar Natanael? Han tittar på Jesus och ställer han frågan, hur känner du mig? Han var totalt befriad från ödmjukhet. Hur känner du mig? Och då hade man kunnat tänka sig att Jesus skulle säga, amen, skärp dig nu, Natanael. Jag skojade bara. Alltså jag vet väl vem du är, du är full av synd, va? Du är ju på väg, du är förlorad. Jag bara skojade, va? För jag ville bara tala till dig så som du tänker om dig själv. Alltså, jag menade inte det, va? Jag menade egentligen att du är förlorad. Du är en av de värsta av alla. Därför du är så självgod, du är full av dig själv, du är full av religion. Du är bara full av allting. Du är inte ens vänlig med dina bästa kompisar. Så kanske du och jag hade svarat. Men det gjorde inte Jesus. Han bara tittade på Natanael. Och så säger han, Natanael, jag såg dig redan innan Filippus fann dig under fikonträdet. Jag såg dig innan. Och vad händer här? Här har du Natanael full av kritiskt tänkande, full av självgodhet. Full av ha sig själv i centrum. Inte påverkad. Ska inte bli påverkad av någon. Han har fått lära sig av sin mamma och pappa i sin skola. Och liksom i alltihopa det hela han. Han är en produkt av detta. Och så säger Jesus bara några få ord. Jag såg dig under fikonträdet redan innan Filippus fann dig. Det var en gåva av den helige ande som verkade genom Jesus. Det var det övernaturliga livet som manifesterades just vid det tillfället. Och på det sätt som Natanael reagerar, det är helt otroligt. omedelbart blir han avväpnad. Allt det han har lärt sig, alla sina principer, allt det här liksom av självgodhet, av kritiskt tänkande, alltihopa, det bara försvinner. Och helt plötsligt så är det som han kommer in i en annan sfär av verklighet. Och han ser det. Det är Jesus. Han är ju Messias. Han är Israels kung. Honom vill jag följa. Och han började tro. När jag läser det här så tänker jag alltid på en händelse som jag var med om för några år sedan. Som Boris sa så är jag missionär. Och en missionär är ju en person som åker till andra länder i regel. Och en av de kallelserna som jag haft eller har på mitt liv, det är att gå in på ställen som normalt man inte går in på eller åker dit, för att det är riskabelt att predika på de platserna. Och en av de länderna som jag har fått se mycket saker hända är ett land i Nordafrika som heter Algeriet. Och när jag började arbeta där för ungefär 20 år sedan, 19-20 år sedan, så var det landet, när jag läste om det på internet, så var det just då var det ett av de farligaste länderna att åka till. Därför att det var väldigt mycket terrorism och mycket terrorceller just där. De var väldigt tidiga med det här med militant islam och så vidare. Och de hade dödat och eliminerat den kristna, gamla kristna befolkningen som fanns där tidigare. Så det var en stor risk att åka dit. Och såklart så sa Gud till mig att åka dit. Och när jag kom dit första gången så kom jag in i en underjordisk församlingsrörelse som var förbjuden. Och vi började se härliga saker hända. Gud gjorde mirakler och mycket olika saker. Och efter ett tag då så, inte genom att jag var där utan det var genom det arbete de själva gjorde, så tog det fart och den församlingen startade flera andra församlingar. Och idag så är det en av Mellanösterns största församlingsrörelser. Och det är mängder av muslimer som blivit frälsta. Så det är väldigt härligt att se vad Gud har gjort där. Och för ett tag sedan så talade den helige ande till mig att jag skulle åka dit och ha konferens igen. Jag har haft flera konferenser där och nu fick jag en inbjudan samtidigt att jag skulle komma dit och tala. Och när man talar på konferenser där idag så når man ut i flera tusen. Så att det är väldigt fruktbärande att ta sig dit och göra det här arbetet. Och precis innan jag skulle åka så fick jag en e-mail ifrån någon som jag inte känner. Och den här personen beskrev sig själv som en före detta muslim, och det är ju alla där nere i princip. Men han bodde uppe i bergen där i Algeriet, i bergsmassorna. Och han skrev till mig så här att vi har fått se den sista månaderna nu, så vi får se mängder av muslimer komma till tro. Och jag har en plan, sa han. Jag skulle vilja att du kommer upp till oss. Och vi ska ordna en speciell dag för dig där du ska få tala till många hundra muslimer som aldrig hört evangelium. Och jag bara vill att du ska komma upp och vi tar hand om dig när du är här uppe. Och jag svarade direkt utan att tänka. Jag sa visst, jag kommer. Och så åkte jag till Algeriet och träffade mina vänner då i den stan där vi hade arbetet. Och frågade dem om de visste vem den här personen var. Och de sa, ja, vi vet precis vem det är och vi vet var det här området ligger någonstans. Det ligger uppe vid bergen här, ungefär 2 timmars resa härifrån. Och då frågar de, brukar ni åka dit? Och de tittar på mig och sa, nej, vi skulle aldrig åka dit, sa de. Varför då, sa jag? Nej, men det är det värsta området i Algeriet. Därför att muslimerna har en training camp, en träningsläger precis jämte den här stan. Och det är väldigt farligt att åka dit. Det är mycket folk som blir kidnappade och så vidare och så vidare. Och då frågade jag, tycker ni jag ska åka? Och då sa de, ja, du kan åka, sa de. Så jag sa, tack ska du ha, sa jag. Men då sa jag, för jag hade tänkt det innan, att om jag ska åka upp, då vill jag ha, det är 3 saker som jag vill ha. Det första jag vill ha det är en, eller alltså använda, det är en four-wheel drive Jeep, en fyrhjulsdriven Jeep. Och sen så vill jag ha en bra chaufför. Och sen det tredje så vill jag ha en bodyguard. En livvakt som kan beskydda ifall det händer någonting. Och då ringde han upp till den här killen och sa att det var det som jag behövde. Och han gick med på och skickade ner då från det här, ordnade det. Så det kom ner på lördag morgonen när vi skulle åka, så kom det en Jeep, en fin sån här Cherokee Jeep. Och det kom två stycken ganska biffiga killar, en bra chaufför och en sån här livvakt då. Och det låter kanske lite konstigt i svenska förhållanden, men där så behöver man ha sånt då, för det kan vara mycket som händer. Och de här två som var med då, de var inte kristna. De var, och jag tänkte jag ska prata med dem innan. Så jag sa en sak till dem. Jag sa så här att jag vill att ni ska veta en sak om mig. Och då tittade de på mig. Och så sa jag, det är så att jag har en speciell gåva, sa jag. Jaha, och då blev de intresserade och tittade, vad då? Jo, sa jag, det är så att jag ser saker hända innan de händer. Jag tog inte tid att förklara att det är en profetisk gåva och liksom så här. Jag bara sa att det är en sån gåva jag har. Och de såg jätteintresserade ut. Ja, vad häftigt, samma kul. Så. Ja, så, och därför så vill jag att ni ska veta en sak. Att när vi kommer upp där nu och vi ska ha det här mötet, så kommer det vara på det här sättet. Att jag kommer tala och sen vid det tillfället så kommer jag säga till er, ni måste sitta på första raden, då kommer jag säga till er att nu måste vi åka. Och då vill jag att ni ska springa ut till jeepen, sätta på den och sen kommer jag efter och sen åker vi full fart ner för berget. Och då måste ni vara snabba och ni måste göra det jag säger. Är det okej? Ja, så det gör vi, så här. Så åkte vi upp och vi kommer in i en jättefin lokal. Och fullt med muslimer, 100% muslimer. Väldigt härligt med sådana möten. Och jag älskar att predika evangelium för muslimer. Jag har inget emot muslimer. Jag tror ju inte på alla och Mohammed och så här. Va? Men jag älskar muslimer. Och jag predikar alltid evangelium väldigt klart och tydligt för dem. Och jag gjorde det under en timmars tid på den här platsen. Och sen så gav jag en inbjudan till frälsning. Och det var många som kom fram och tog emot Jesus. Och sen när de stod där framme så såg jag. Därför att det funkar på det sättet. Jag har en sån gåva. Jag har olika gåvor, andliga nådgåvor. Och det övernaturliga livet är verkligt för mig. Och det har räddat mitt liv många gånger. Och då helt plötsligt såg jag att måste vi åka. Så jag ropade till min chaufför och bodyguarden. Nu ska vi åka, sa jag. Och de sprang, de var väldigt snabba. Bara sprang ut och satte på jeepen. Och jag hoppade ner från plattformen. Och så gav jag han som ordnade mötet en high five och sa att okej, jag måste åka, hej då. Och så körde vi 20-25 minuter full fart ner för berget så här. Och de satt tysta, väldigt koncentrerade och jag satt och bad i tunga. Och sen så efter 25 minuter eller en halvtimme eller sådana så ringde chaufförens telefon, mobiltelefon. Och den satt och pratade arabiska, massa så här. Och jag fattar ju inte så mycket arabiska. Jag vet jalla jalla, det betyder skynda på oss. Jag sa hela tiden till dem jalla jalla, jalla jalla, jalla jalla. Så att de skulle åka fortare. Men då satt han och pratade i telefonen. Och sen efter bara någon minut så såg jag hur tårar började komma ner för hans ögon så här. Och så la han på telefonen och satt han och grät. Och jag tänkte, vad var det som hände? Och sen efter någon minut till så körde han av vägen så här, så stannade han jeepen. Och så vände han sig mot mig, tårögd så här. Och så frågade han, hur kunde du veta? Hur visste du det? Så vad då, sa jag. Hur visste du det, sa han. Ja, men vad var det jag visste, sa jag. 2 minuter efter vi lämnade så kom de och de sökte dig. Hade vi stannat 2 minuter till så hade inte du levt nu. Hur kunde du veta det? Och då tittar jag på honom och säger, ja, men jag sa ju det till dig. Jag har gåva från Gud. Kör nu. Så körde han ner. Och de satt tysta hela tiden. Och sen när vi stannade i jeepen, han stannade i jeepen framför vad de kallar hotell. Jag vet inte vad det var, men det stod hotell utanför. Så reste sig, gick båda två ut, de här killarna. Tuffa killar. Och så ställde de sig, för jag glömmer aldrig detta, ställde de sig framför mig som en givakt så här, va? Så här. Och så frågar en av dem, sir, säger han till och med, kan vi följa dig? Och så tittar jag på dem och säger, vad menar du? Ja, jag undrar om vi kan följa dig. Kan vi följa med dig? Varför skulle ni följa mig, sa jag. Jo, sa han. Därför att du har någonting som vi vill ha. Du har någonting i ditt liv som vi vill ha. Därför vill vi följa dig. När de sa det här till mig, jag förstår ju att de inte ville följa mig som person. Jag förstår precis vad de menade. Men när de sa det här så tänkte jag direkt på Natanael och Jesus. Och jag tänkte på att det finns ju en anledning varför människor ville följa Jesus. Det var ju därför att Jesus, han har ju någonting som är så oerhört attraktivt. Han har livet i anden. Han har Guds liv. Det som varje människa längtar efter. Idag så är det ju inte bara det att Jesus hade det livet 2000 år sedan. Utan det är ju faktiskt så att Jesus, han har fortfarande det livet igenom sin församling. Igenom det som händer på den här platsen just nu. Genom de ord som jag talar. Därför att jag talar inte mina egna ord, jag talar det som Bibeln säger. Och därför så är jag övertygad om att flera saker av det som jag har sagt här den här eftermiddagen, det har på ett sätt varit tilltalande för dig. Inte för att jag, Bengt, eller vad helst jag skulle heta, skulle vara någon attraktion för dig, va? Det är inte, jag vet att det är inte det som du söker. Du söker inte en människa till. Du söker inte någon som kanske har gjort något fantastiskt och följa den. Utan du söker det här som är mycket djupare, som är mycket kraftigare, som är mycket starkare. Som är Gud. Som kan komma in i din situation just den här dagen. Och som kan komma in och göra någonting väldigt personligt för dig. Du vet, det övernaturliga livet som Gud har. Karisma, som Bibeln beskriver det på grekiska. Det är någonting, det är andens liv som finns hos varje Jesus troende och Jesus följande människa som är fylld med den helige ande. Det livet finns hos alla som följer Jesus. Och i den här eftermiddagen så är det livet närvarande här genom den här sändningen som vi gör just nu. Även för dig som är i den här lokalen. Jag skulle inte ens försöka övertyga dig om att Jesus är Messias, att det är så och så och så. Det skulle ta ett par timmar och jag skulle kanske kunna vinna ett argument. Men ser du, jag är inte intresserad av att vinna något argument. Jag är intresserad av en enda sak. Och det är att du ska få möta den Jesus, den levande verklighet som Filippus mötte, som Natanael mötte, som de här två som jag berättar om fick möta i Algeriet, som jag har sett tusentals människor möta verkligheten av Guds kärlek, av Guds kraft, av evangeliets verklighet. Så just nu där jag står, och du befinner dig där du gör, ska jag bara be ett par böner. Jag ska be tre böner. Den första bönen kallar jag frälsningsbön. Och det betyder att man som människa förstår nummer ett att man behöver frälsning. Man behöver räddning. Därför att man är förlorad. Man är förlorad på det sättet att man är en syndare. Man har ingenstans att ta vägen. Man vet inte vad som händer när det här livet en dag tar slut. Man har bara en förnimmelse om att man inte är här bara av en slump, utan det är någonting mer. Och jag vill säga det, att det är någonting mer, därför att du är skapat för att leva för evigt. Och när det här jordelivet är slut, så fortsätter livet på ett annat plan. Och Bibeln säger väldigt tydligt att det finns en himmel och det finns en annan plats där människor inte är menade och ämnade att gå. Men för att komma till himmelen så måste man gå genom Jesus. Jag ska be den bönen här den här eftermiddagen. Om du är här inne i den här lokalen eller om du lyssnar här online, så ska du bara be de här orden som jag leder dig i just nu. Det är väldigt enkelt. Man ber så här: Jesus Kristus, jag tror på dig. Jag tror att du dog för mig. Och du tog mina synder. Och tredje dagen så uppstod du ifrån de döda. Och du lever idag. Jag är en syndare. Jag behöver förlåtelse. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig som min Herre och som min frälsare. Jag vill följa dig resten av mitt liv. Tack för frälsning. Bara sitt stilla där du är en liten stund. Jag ska bara be. Helige Ande, jag tackar dig för att du är verksam just nu. Här inne i den här lokalen. Att du är verksam ut genom de här signalerna, den här sändningen som går. Att du vidrör människors liv just nu med din kraft, med din nåd och din frälsning. Nummer två, andra bönen. Ska jag be för dig som lider av ohälsa. Det kan vara fysisk ohälsa eller psykisk ohälsa. Jag skulle kunna ge dig mängder av vittnesbörd om hur vi har sett många, många människor bli radikalt helade från båda saker. Och den helige andes kraft är här och Guds ord är här, ska sändas ut just nu till den situation där du är i. Kanske är du drabbad av det här hemska viruset som alla talar om hela tiden. Och du är sjuk, din familj är sjuk. Någon som du älskar är sjuk, någon du känner är sjuk just nu. Eller om du har plågats av någon annan sjukdom. Kanske har du psykisk ohälsa, jag vet inte vad det är. Men någonting, du behöver hjälp, du behöver ett genombrott. Jag ska bara be väldigt kort för dig just nu. Jag tackar dig helige Ande att det finns ingen gräns på vad du kan nå in. Jag tackar dig för ditt ord, det står att du sände ditt ord och du helade dem. Och just nu ber jag för de personer som är drabbade av det här viruset. Jag bara ber i Jesu Kristi Nazarens namn att sjukdom ska ge vika just nu. Jag tar auktoritet över varje influensa. Jag tar auktoritet över varje sjukdom som är en konsekvens av det här kinesiska viruset. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag bara näpser sjukdom just nu. I Jesu namn. Jag ber för människor som är plågade i sina sinnen, som är plågade av depression just nu. Helige Ande, jag tackar dig för att du lyfter dem, den dimman som ligger på över deras sinnen. Jag tackar dig för att du just nu, du bara bryter igenom, bygger upp murar i deras sinne, i deras hjärna som är nedbrytna på grund av psykisk press och olika saker. Jag tackar dig för helande från schizofreni, ifrån olika psykoser, från depression just nu. I Jesu Kristi Nazarens namn, jag bara ber i Jesu namn om läkedom just nu, frihet i Jesu namn. Och så nummer tre, en kort bön till. Du som är troende och du kanske börjar bli lite frustrerad, du tänker liksom, när ska det ta slut, hur ska vi, nu är jag trött på den isoleringen. Just nu så ska den helige ande komma över dig och du ska få en ny dos av en evangelistsmörjelse över ditt liv. Och det är något övernaturligt, att ge evangelium är övernaturligt. Att vittna för andra är något totalt övernaturligt. Och du behöver den heliga andes kraft, en smörjelse för det. Och just nu så är det tillgängligt för dig. Så bara där du är, lyft upp dina händer. Ska den heliga ande komma över dig. Jag tackar dig heliga ande för att du har kommit över oss. För att vi ska göra oss till vittnen. Vittnen. Och just nu så tar vi emot en ny dos av den smörjelsen. Vi tar emot just nu en ny dos av den smörjelsen. Gör oss till dina effektiva vittnen. Jag tackar dig för den tid som ligger framför. Att vi ska få se mer människor än någonsin komma in i ditt rike. Använd oss här i Jesu namn. Och allt folket sa amen. Gud välsigne er. Det var väldigt kul att komma hit till Göteborg igen. Vi ses förhoppningsvis på ett annat sätt nästa gång. Men det var härligt att se dig på det här sättet också. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!